tack för att du kom hit. Vilket trevligt initiativ förresten här med hembeträdsveckan. Med tanke på det klassamhälle den nuvarande majoriteten i våra parlament är på väg att bygga upp. Jag ska berätta att jag heter Bengt Sandberg och är ombudsman på Fastighetsanställdas förbunds Region Ost, som vi numera heter. Fastighetsanställda förbund. Vi organiserar städare och fastighetsskötare i de stora grupperna och i synnerhet städarna. Själv har jag förflutit som byggnadsmålare och sen fönsterputsare. Så där jobbar jag som fackligt aktiv har jag varit sedan 1981 på heltid. Först 2003 som ombudsman. På olika nivåer och har varit privatanställd fram till jag blev att det fram till 2003 då. Och nu ska jag få 5 minuter för jag har lite rörigt inför. Jag har inte varit här igår och så har inte jag kommit i kontakt med Silke här så att nu ska jag prata fort och snabbt om det vårt förbund har tagit ställning till. Och dels handlar det om papperslösa och dels handlar det om RUT. Nu var det ju RUT igår där, men. Och det är en kontroversiell fråga och en, tycker jag, en, i grunden en värderingsfråga och inte en fråga om skatter och teknik. Och jag ska berätta att min fru förresten på väg hit, hon uppväxt i väst, i Götland, i en liten by som heter Strängsved mellan Jönköping och Lysehamn. De var 7 syskon. 9 syskon, men 7 syskon. Alla fick gå ut och jobba som piga. Och det var 14 år, då fick alla börja jobba. Och Maggie, som hon heter, hon fick hennes första jobb som 14-åring. Hon tyckte det var jätteobehagligt. Jag brukar tänka på en 14-åring idag som blir daltas. Och säga, nu får du flytta hem för att börja jobba. Det är väl nästan brottsligt. På den tiden var det ju ett självklarhet. Hon är 68 år idag. I alla fall, som berättade mig om hembeträdeslagen. Det var så att hon har ju ledigt varannan helg, så fick hon lördag söndag. Och det visade sig att läkarinnan där, hon var inne och rotade bland Majvis, framförallt hennes tidningar. Och det märkte mig att någon har varit inne och rotat i dem. Så gång 2 inför nästa ledighet, då la hon en lapp på tidningshögen som låg under bordet. Gud ser det, skrev hon. Och där hon kom tillbaka efter helgen här, då låg hembeträdeslagen, ett utdrag av den, på den här lappen. Så, Gud ser det. Och där stod att de hon jobbade åt hade rätt att periodiskt gå in och kolla vad hon hade i sitt rum. In i helvete kränkande. Och det här är ju nutid. Hennes mamma som dog för 10 år sedan, Klara, en fantastisk människa. Hon och hennes syskon såldes pension, eller auktionerades ut till leksbjudande, som jag sa. Och det var ju att den som var mest humanistisk och inte tog dem för pengarna som boskap var de som fick dem. Det här är 1900-talet. Och jag tycker det är viktigt att vi får in den diskussionen i det systemskifte som faktiskt är på gång. Där man faktiskt ständigt ifrågasätter den generella välfärden, skattefinansierade välfärden. Man ser det som urartar nu i framförallt äldrevården nu på Carema och de här. Och med lite förvåning säger bara att det här var inte meningen att vinsterna skulle gå utomlands. Som det vore centralt. Det skiter jag fullständigt i vad de gör av vinsterna. Det vidra var väl hur man behandlar människor. Så kränkande. Så ovärdigt tycker jag. Så omänskligt. För att man blir gammal och förmodligen totalt rättslös. Ja, jag tycker det är åt helvete. Och jag skulle vilja att vi skulle ha en mycket, mycket större opinion mot detta. Det handlar inte bara om den enskilda frågan. Det handlar om ett sätt att hur vi utvecklar och formar våra samhälle. Och det här är ju superviktigt tycker jag. Att vi tillsammans faktiskt talar om det här då. Och säger ifrån. Det är dags att bli förbannad. När det gäller vårt eget förbund, om man ska hoppa till det jag förmodligen ska prata om, så har vi tagit ställning för några som är förmodligen de mest utsatta och har de jävligaste förhållanden som man kan tänka sig i Sverige. De papperslösa. Och vi har bildat ett fackligt center för papperslösa i september 2008. Som var ett resultat av ett projekt som vi genomförde och fick bidrag för. Och det kallades Rita rätt ingång till arbetslivet. Och det var faktiskt en kartläggning av hur många papperslösa finns det. Och hur många finns det i våra branscher. Och vi kom fram till i den att var tionde städare är papperslös. Och definitionen på papperslös är att man har ett utvisningsbeslut. Det vill säga att du har inte rätt att vistas i Sverige och du har inte rätt att arbeta. Komma som asylsökande och får ett avslag. Och oavsett om man överklagar eller överklagar det. Så är det så att till slut så säger migrationsdomstolen att då beslutar man att du ska utvisas. Du har inte rätt. Du har inga skäl att vistas här. Och då förlorar man också arbetstillstånd och alla andra tillstånd. Och då blir man papperslös. Och i Stockholmsregionen uppskattar man dem till 10 000. Och det här är ju mörkertal. Vi vet ju inte.
Får jag hoppa in en fråga?
Ja, absolut.
Hur försörjer de sig då?
Ja, det ska du få höra.
Ja.
Det är då man blir riktigt förbannad. I alla fall 10 000 ungefär i Stockholm. I mellan 50 och 75 000 pratar man om i Sverige. Och det är förmodligen fler. Mellan 2 och 3 miljoner säger EU. Och det här är ju folk som kommer från länder utanför EU. Och de som har det förmodligen svårast. Och där ser man ju också tydligt i vilka som kommer. Det här är ju givetvis där krigshärdarna är och där konflikterna är i världen. Så när det brakar till någonstans i Afrika eller vad vi nu är. Så går det rätt så kort tid så är de ju här. Och söker asyl. Jag hamnade och träffade de papperslösa hösten 2007. Och jag levde lite i fördomarna om, och det ska jag säga att hela fackföreningsrörelsen gjorde, att det här var killar, ofta unga killar från Sydamerika som här gjorde klipp. Och jobbade svart och sen åkte man hem eller till något annat land. Något större fel har inte haft. Det är människor som har bott här 10-15 år, har familj, jobbar och försörjer sig under urusla villkor, ska jag säga. Allt mellan 10 kronor i timmen och 78 är det högsta jag har hört hittills. Men däremellan ligger det vanligaste runt 30-50 kronor i timmen. Svart, självklart. Och de är rättslösa i allt. Får de problem med lön så kan de inte hävda sin rätt till rätt lön. Ofta blir det så att när de får kicken, då kommer de till oss. Till det fackliga centret. Fackliga centret har som sagt var frågan om organisation att organisera papperslösa kommer upp på LO-kongressen 2008. Där vårt förbund och SEKO hade det kravet. Det blev icke-beslut där, utan man hänsköt ju frågan till att det är varje förbund som tar suveränt beslut om vilka de organiserar. Så gjorde man det enkelt för sig. Nu i alla fall i helgen hade Hotell och restaurangfacket sin kongress och beslutade också att organisera dem. Byggnads gör det utan kongressbeslut. Livs klara. Samtliga förbund uttalar att vi ska ha ett fackligt uppdrag. Inte minst för att säger vi nej till att hjälpa folk som blir dåligt behandlade på jobbet, oavsett om de är papperslösa inte, så säger vi också ja till lönedumping. Och det blir helt fel. Och vi menar också på att arbetslagsrättsstiftningen är autonom. Det är ju inte så att jag i vanliga fall, om en medlem kommer upp som är svensk eller inom EU och frågar och kräver att betala skattebevis eller något annat, att han sköter sig innan vi hjälper dem. Det är en helt oväsentlig fråga. Skattefrågorna får ju Skatteverket och andra myndigheter ta hand om. Vi tar hand om strikt fackliga frågor. Och det är en viktig princip om oss. Vi kör de fackliga frågorna och hjälper dem. Och det är riktiga gangsterföretag de flesta, utan med några undantag faktiskt, där vi har rätt seriösa företag som av humanitära skäl låter den här människan jobba och gör det helt vitt. Och här kommer en paradox, för de betalar in skatt alltså. men man får ett så kallat samordningsnummer. Det använder man som skattebetalning och Skatteverket tar emot pengarna. Men det är ju aldrig så att du får restskatt eller tillbaka på skatten. Det är ju blåst på. Men de tar emot skatten för människor som inte har arbetstillstånd och inte uppehållstillstånd. Det är märkligt. Frågan är jätteviktig och vi har haft ungefär 200 konkreta ärenden under 2008. Och 99% så handlar om att de inte har fått ut lön. Och övriga villkor, det vill säga semestersättning och när de har slutat. Ungefär, och en del fall kan omfatta flera. En del har vi misslyckats med. Ett fall som jag brukar beskriva och berätta om är strömmingstekarna från Träfflängerna.
Jag tycker det är jättespännande, men jag tror att vi snart måste gå över till Lisa.
Jättekort bara. Jag ska berätta om vilka jävla skitföretag det finns. Och det är den här strömmingsvagnen på uppe vid Slussen som alla har varit och käkat en macka. Då var det en ägare som också ägde en friskola ute i Vårberg. Och allt var svart. Och även skolan visade sig. Och det drivs ut av statliga pengar, så det är ännu sjukare. Men den här strömmingstekaren var, och 7 stycken som kom till centret. De hade 10 spänn i timmen. Och de jobbade 10 timmar om dagen, 7 dagar i veckan. Och de fick inte betalt. Så jag gick in med en av killarna. Därför drev in 108 000 och ställde det som krav. Och direkt så blev han så mordhotad och så rädd så han åkte hem igen till sitt hem. Och de andra bara försvann. Vi fick aldrig kontakt med dem. Det var jätteobehagligt. Man visste inte vad hände med dem. Sen hörde vi flera år efter att de var tillbaka i sitt hemland då. Så är det.
Ja.
Vilket land?
Nej, det var 2 olika länder. Latinamerikaner var de allihopa.
Tack så hemskt mycket.
Tack. Förlåt. Ja.
Ja. Nej, inte förlåt. Mitt namn är Silke Neunting och jag brukar hålla i seminarier här på ADA. Och jag är väldigt glad över att Lisa Öberg, historiker från Södertörns högskola, kommer idag och prata om ett ämne som du har varit tidigt med ändå att skriva om. Och liksom som du har egentligen också bidragit till att det har blivit kommit på tapeten igen.
Ja, det vet jag inte. Det var
ja, det tror jag.
Okay. Ja, vi får se.
Jag tänker på din artikel som du har skrivit i Kvinnor mot kvinnor till exempel.
Ja, precis. Det är det jag skriver.
Så, jätteroligt att du ville komma och varsågod.
Jättekul att vara här. Jättekul att det kommer folk så här mitt på dagen och lyssnar på en historia som inte är slut kan man väl säga. Jag heter alltså Lisa Öberg, jag är historiker på Södertörns högskola. Jag hade inget forskningsbidrag för den här forskningen om hembiträdets historia, men jag kände själv att det här var ett så väldigt akut ämne på 1990-talet när jag skrev den här uppsatsen som är publicerad då i en bok som heter Kvinnor mot kvinnor om systerskapets svårigheter. Att det här måste bara undersökas. Och jag upplevde själv då också att socialdemokratin spelade ut ganska svaga kort i den diskussion som började då om skattelättnader för betalt hemarbete. Så att det jag kommer att säga nu och kommer hela tiden ha ett perspektiv emot socialdemokratins handlande i olika skeden. Eftersom jag skrev det här nu på 1990-talet så känner jag mig lite ringrostig för att läsa om vad jag hade skrivit. Och jag kanske får använda ibland mina papper och titta efter om det är någon fråga eller sådär. Men jag tänkte hålla på i en 35-40 minuter och så blir det lite tillfälle till frågor sen. Ja, jag kallar den här uppsatsen som jag hade skrivit här för ett socialdemokratiskt dilemma. Och jag tänkte börja där med vad är ett dilemma? Och för mig är ett dilemma en större principiell fråga där det finns principer som talar både för den ena sidan och den andra sidan. Två olika möjligheter i ett visst läge. Och en person kan ha dilemman och organisationer kan ha dilemman. Och man är tvungen att hantera dem där. Men det man ofta gör, både som person och som organisation, det är att i det längsta undvika hanterare. För dilemman är svårt, det ligger i sakens natur. Men det är ofta också någonting som gnager. Och en utgångspunkt för mig när jag skrev det här, det var också en artikel som jag hade läst i tidskriften Bang, som är en feministisk tidskrift, och som hade gjort mig både upprörd och förvånad. Det visade sig där att man hade intervjuat 6 stycken feminister som alla hade haft betald hemhjälp, antingen barnflicka eller någon typ av städhjälp. Det var för dem som alla som har några dilemman att det där gnagde väldigt mycket, men de hade ändå valt att ha de här, alla utom en hade valt att ha sin städhjälp svart och betalat, som det då var på 90-talet, 60 kronor ungefär i timmen. Och då kan man ju tänka, det här var ett väldigt tydligt dilemma som de uttryckte väldigt väl i Bang, att det här kändes svårt. Till exempel, hon har uppehållstillstånd men vill själv jobba svart. Hon får 60 kronor i timmen. Hon städar åt många i vårt område. Jag håller medvetet avstånd till henne, precis som jag har gjort med de polsker jag tidigare har anlitat. Varje gång hon kommer känns det pinsamt, särskilt om jag själv sitter hemma och jobbar med något. Den där typen av känslor var väldigt framträdande i de här intervjuerna, som naturligtvis var anonyma. Ingen framträdde med namn och artikeln var osignerad. Tyckte också var intressant. Och då började jag fundera, vad är det då som gör att det här blir ännu värre än andra dilemman vi står inför? Jag menar, vi köper massa saker som är gjorda under förhållanden som vi inte på något sätt kontrollerar. Jag köper en jeansjacka och den kostar 300 och det är jättemycket sömmar och jättemycket arbete och den är fraktad hit. Och jag förstår att den som sydde jeansjackan inte fick så mycket. Men det kan jag på ett annat sätt skjuta undan och hålla ifrån mig den vetskapen, än om jag har den fysiska närheten till den som arbetar, om jag känner honom eller henne. Så att det gör ju en alldeles särskild laddning. Men jag tror också att själva frågan om det betalda hemarbetet väcker väldigt mycket andra frågor som handlar om stora politiska avvägningar som man har gjort under hela 1900-talet och fortsätter att göra under 2000-talet. För det första så handlar det om människans rätt eller plikt att vara individuellt oberoende. Jag tror att vi har gått emot ett samhälle där vi ser det ganska självklart att vi alla är oberoende. Och då kommer det in någon i ett hushåll som tar reda på de smutsiga underkläderna, som bäddar sängen, som är kanske det mest intima man har. Där, det börjar bli lite konstigt där för många människor. Känns inte riktigt bra. Samtidigt så kanske man tycker att man behöver det här. Så där finns någonting. Sen finns det ju själva frågan om systerskap och feminism. De flesta av de som arbetar hemma på det här sättet hos folk är ju kvinnor. Och de som anställer dem, leder deras arbete, är också kvinnor. Därför ställer du frågan då om systerskapet. Finns det ett sånt? Och hur ska jag i så fall hantera det i den situationen som arbetsgivare? Sen ställer du frågan om könsarbetsdelningen. Varför är det kvinnor som gör det här? Och varför är det kvinnor som tjänar så förskräckligt lite och som har så dåliga rättsliga villkor och så vidare och så vidare. Ja. Sen är det också frågan om politikens räckvidd. Hur mycket ska vara reglerat i vår intimsfär, så att säga, kan man också fråga sig. Där kan man väl säga så här, att väldigt mycket kring det här har då varit oreglerat. Jag kommer att visa det så småningom. Och sen så är det den moraliska frågan. Gör jag rätt när jag anställer någon svart? Även om jag anställer en vitt och betalar väldigt lite, gör jag rätt då? Och det fanns väldigt tydligt i de här feministernas svar, den här moraliska aspekten. Och sen fanns naturligtvis den etniska frågan. Här kommer människor, fattiga människor från andra länder och jobbar för urusla löner. Kanske har de också barn hemma som någon annan ska ta hand om. Vem sköter deras barn när de sköter svenska barn i Stockholm? Alltså alla de där frågorna fanns i den här artikeln, tycker jag. Det väckte massa tankar från mig. Och då ville jag gå vidare och titta som historiker. Hur började det här? Hur har man tänkt på det här tidigare då? Och då hittade jag på ARA bland annat i LOs arkiv att från 1904 så har hembiträden i Sverige organiserat sig. På den tiden fanns det, tror man, ungefär 120 000 hembiträden i Sverige. De där hembiträdena förde väl, på man kan säga, en tillvaro som på inget sätt hörde hemma i den offentliga sfären och den offentliga debatten förrän det blev kvinnlig rösträtt. För då nämligen började man tänka, aha, hur kommer de här att rösta då? 120 000, det är inte så få. Kommer de att rösta med sina arbetsgivare eller kommer de att rösta utifrån en klasstumpunkt? De kommer från arbetarklassen och kan vi vinna dem för arbetarklassens frågor? Det blev frågan. Plötsligt blev hembeträdena politiskt intressanta. Och de fick en...
Vad sa du? Var det särskilt
bund eller? De bildade en förening 1904. Och den där föreningen fick så småningom avläggare runt om i Sverige. Så det uppstod hembeträdesföreningar i städer. Men inte på landet av rent praktiska skäl. Det var helt enkelt omöjligt att hitta tid och... ja, tid att mötas helt enkelt på landet. Och det där är också en sak som är väldigt tydlig och som vi kanske egentligen skulle tänka på också när det gäller det som vi hörde här nu om dagens situation. Att för många grupper på arbetsmarknaden finns det väldigt stora svårigheter att träffas och därmed förena sig. Och hembeträden har varit en sån grupp. Alltså de har funnits isolerade i olika hem. Och det är ett under att de ändå lyckades bli så pass stora och organisera sig under framförallt första halvan av 1900-talet och framförallt i de stora städerna. Ja, och det där gjorde ju då, alltså när det blev kvinnlig rösträtt, då började man alltså tänka, hur ska vi göra nu? Alltså de fick ett visst stöd då ifrån LO för de här organisationerna. Det fanns en kvinna här som heter Hanna Grönvall som var den som startade hembeträdesföreningen. Och hon blev så småningom också stadsfullmäktige här i Stockholm, socialdemokrat. Och via henne så fick man ett visst stöd från LO. Men det var aldrig entydigt. Och det var aldrig långsiktigt. Så det fanns hela tiden någonting där också som spelade i bakgrunden. Och jag tror vi ska komma fram till så småningom vad det var som gjorde att det här blev så svårt. Hembeträdesföreningarna ville ha kollektivavtal. Precis som alla andra förbund hade. Det var nog LO minst sagt tveksamt till. Och när då det så småningom bildades ett kvinnoråd i LO, det var 1946, så var det här en väldigt viktig fråga för kvinnorådet. Att kunna ge husligt anställda bättre villkor och högre status. Och på LO-kongressen 1951 så interpellerade kvinnorådets ledamot Helga Johansson och frågade varför man inte hade tagit upp den här frågan fortfarande efter 5 år. Alltså där man hade haft det här kvinnorådet i 5 år och 51 så har det fortfarande inte hänt någonting kring frågan om kollektivavtal, bättre lagstiftning och så vidare. Och då får då Helga Johansson svar utav LOs ordförande Axel Strand. Och då läser jag direkt ur mötesförhandlingarna. Helga Johansson frågade hur det blivit med hembiträdena i organisationsplanen. Jag har inte något minne av att vi i vårt arbete sysslat med hembiträdenas organisationsfråga. Helga Johansson säger nu att kvinnorådet har skrivit till kommittén i frågan. I så fall har vi tydligen inom arbetsutskottet ansett den för närvarande ha en sådan storleksordning att den kunde ligga till sig. Blir det ett självständigt hembeträdesförbund får vi försöka hitta någon plats för det inom landsorganisationen. Vill denna grupp ansluta sig till något redan befintligt förbund får vi försöka förhandla med det förbund som ska kunna komma i fråga. Vid uppgörandet av förslaget till organisationsplan har vi dock inte ansett frågan om hembeträdena vara direkt aktuell. Man kan känna vilken känga det måste ha varit då för de som arbetade med den här frågan och hade alltså varit på med det då i nästan 50 år när LO-ordföranden inte ens kommer ihåg om de haft frågan uppe. Vad ska man säga då om hembeträdena annars i politiken? Det blev alltså en viss fråga, en viss rörelse på 20-talet och början av 1930-talet. Och när Socialdemokraterna kom till makten på 1933, då tog man upp frågan igen. Och man tillsatte då en utredning om husligt arbete 1933 och den kallades då hembeträdesutredningen. Där ingick en riksdagsledamot, Olivia Nordgren, som är känd för sitt kvinnopolitiska engagemang, och den här Hanna Grönvall som då var stadsfullmäktige i Stockholm och före detta hembeträde åtminstone. Jag tror att hon var ganska gammal då. Dessförinnan så kan man väl säga så här att det hade nog blivit ett visst uppsving i politiken, och det berodde ju väldigt mycket på att på 30-talet började det redan bli brist på hembiträden. Och när det blir brist på en viss yrkesgrupp, då är det någonting som avspeglas i massmedia. Så Olivia Nordgren uttryckte det så här: från att ha varit ett tacksamt skvallerämne vid kafferepen och föremål för mer eller mindre grovkorniga kvickheter i revyer och i tidningarnas slaskspalter, behandlas hembiträdesfrågan nu till och med på ledarplats i de borgerliga tidningarna som den stora sociala fråga den verkligen är. Naturligtvis är den allt mer tilltagande bristen på kvalificerad arbetskraft i hemmen en starkt bidragande orsak härtill. Pigan, inom citationstecken, har från att ha varit en mer eller mindre föraktad och förlöjligad figur ryckt upp till att bli en för hemmen och samhället betydande och värdefull person. Ja, och då när det blev brist, och ni vet också att den nya socialdemokratiska regeringen var ju väldigt mycket inne på att överhuvudtaget professionalisera många yrken som dittills hade varit, där människor hade varit outbildade. Men det finns en underbar bild från en första maj-demonstration som jag tror är 1974, där det kommer vi springpojkar kräva yrkesutbildning. Jag tycker det är så härligt, alltså den här tron på att utbildningen ska höja statusen. Och naturligtvis skulle det bli samma sak med hembiträderna. Så man startade då statens hembiträdesskola med ett omfattande kursprogram. Och det där var också i analogi med vad man gjorde mycket med på hemmafrusidan, där man såg att hemmafruns framtid var att bli bättre utbildad. Det var också en sak som slog igenom språkligt. För att förut har kallats för tjänarinna eller piga eller sådana saker, så blev nu ordet hembiträde etablerat. Och jag gick igenom, det finns ett så fint datoriserade befolkningsmaterial från Stockholm från den här tiden. Och där kan man se att ordet hembiträde börjar komma kring 1920, och sen så slår det där igenom. Men då är det nytt, och det är ett uppfunnet ord. Alltså man ska tänka sig då att man biträder på ett professionellt sätt, precis som ett butiksbiträde, den husmor som finns i familjen. Så att det är bara det ett ord som, alltså en innovation som skulle antyda då en uppflyttning till någon typ av professionellt arbete. Sen i alla fall så satte man igång då, sedan socialdemokratin hade kommit till makten, också med att göra en stor inventering. Man hittade då 200 000 hembiträden i svenska hem på staden och på landet. Man gjorde en stor undersökning av deras arbetsvillkor. Alltså det är fantastiska undersökningar från den här tiden, om man tänker på att det fanns inga datorer, knappt skrivmaskiner. Man bearbetade stora siffermängder och gjorde statistik som är beundransvärd, tycker jag. Där kom man fram till att när det gällde arbetstiden så ansåg arbetsgivarna att hembiträdena i genomsnitt arbetade 77 timmar i veckan. 77 timmar i veckan. Det var 1974, va? Ja, just det. 34. Medan hembiträdena själva uppgav då i snitt 83 timmar. Sen var det också en fråga om fritid. Det visade sig vara väldigt svårt att uppskatta den fritiden. För att även om hembiträdet formellt var ledig, så kunde det hända saker i familjen. Några kom på besök, någon blev sjuk eller någonting sådär. Det fanns ingen lagstadgad fritid, kan man väl säga. Men det fanns en kutym att hembiträdet antingen skulle ha ledigt var tredje söndag, eller halva söndagen och halva onsdagen. Det är därifrån det uttrycket pig lördag kommer ifrån.
Ja.
34 började man göra undersökningen, och den publicerades 39. När det gällde villkor så kan man säga att en tredjedel av hembiträdena på landet hade sin sängplats i köket. Det var ju inte helt ovanligt i stan heller. Och den lägenhet jag själv bor i på Eleneborgsgatan här har en alkov med ett särskilt fönster. Så nu är där diskbänken är nu, som ju var byggt för hembiträdet. Och det huset är byggt 1929, och det är liknande kvarter. Så man planerade på det sättet för en sängplats i köket. Socialstyrelsen som då sammanställde allt alla de här data då, skrev på sitt lakoniska sätt när det gällde arbetstiden att begreppet arbetstid inom det husliga arbetet är i hög grad obestämt. Det var väldigt svårt att avgöra vad som var egentligen arbetstid. Egentligen var det ju många gånger mer eller mindre dygnet runt, för man måste alltså på något sätt standby, som vi skulle säga. I alla fall så bestämde sig då den här utredningen som tillsattes för att helt enkelt se hembiträdets anställning som vilken anställning som helst, med en arbetsgivare och en arbetstagare. Och att det fanns en motsättning mellan dem. Utredningen menar att varje lagstiftning med syfte att reglera arbetsförhållandena för en viss grupp arbetstagare nödvändigt medför en motsvarande inskränkning i vad arbetsgivarna dittills ansett vara sin rätt. Så man såg alltså en tydlig konflikt. Att det fanns på det sättet. Däremot kan man väl säga så här, att det var inte alla som hade den inställningen utav de här som svarade sen i remissinstanserna. Många såg fortfarande här på ett patriarkalt, eller kanske snarare matriarkalt sätt. De tänkte sig att den här unga kvinnan, som det ofta var då, som arbetade vid sidan utav husmor, mer var som en extra dotter och alltså skulle behandlas som en sån än som en arbetstagare. Så det här var ingenting självklart, och där kan man väl ändå säga att där var utredningen ett steg framåt. Man avfärdade den typen av beskrivningar, alltså den typen av relation, utan det här var ett rent arbetstagar-arbetsgivarförhållande. Ja, i alla fall så då 39 så kom man den här utredningen med ett resultat, och då blev det till mångas väldigt stora besvikelse inte en lag om arbetstid utan en lag om fritid. Och där kan man fundera varför det här blev så här, men jag tyckte mig se när jag gick igenom källmaterialet att samtidigt så var ju befolkningsfrågan på tapeten. 1934 hade krisen befolkningsfrågan kommit. Man var oerhört orolig för att det föddes för få barn i Sverige. Det fanns ju en sån här natalitetsrörelse i hela Europa. Det var väldigt viktigt med barnafödande. Och det fanns röster i den frågan som menade då att bristen på hembiträden spelade in på i det faktum att så få födde barn. Så det komplicerades på det sättet. Så att det blev på något vis en kompromiss där man såg skulle se till barnfamiljernas behov och framtida presumtiva barnfamiljers behov och till hembiträdernas behov. Och de där kom att ställas emot varandra. Och då förvalde man då att göra så här, att man istället för att göra en arbetstidslagstiftning så gjorde man en fritidslag. Det var också så här att skulle man göra en arbetstidslagstiftning så hade man varit inne på att i så fall skulle bli en 10-timmars dag. Men eftersom de flesta svenska anställda sedan 1920-talet hade haft 8-timmars dag, det vill säga 48-timmars vecka. Om man då skulle tänka oss att vi alltså fick en 10-timmars dag för vissa grupper, en grupp om 200 000 personer som dessutom var kvinnor, så skulle det ses väldigt, väldigt liksom, alltså konstigt. Vi har 8-timmars dag för de alla stora massan här, och så har vi den här gruppen som har 10-timmars dag. Det ville man inte ge sig in på. Så man kan väl säga att man istället då valde den lättare lösningen, nämligen att bestämma då hur mycket fritid som hembiträdet skulle ha. Jag ska berätta vad som blev resultatet i den lag som sen blev följden av utredningen, och den antogs 1944. Och den lagen kom att gälla, tror eller ej, till 70-talet när det inte fanns några hembiträden kvar. Då gällde fortfarande denna lag som säger så här, att hembiträdets sovutrymme ska följa hälsovårdsstadgan, det vill säga ha fönster, vädringsmöjlighet, uppvärmning vintertid och ett golv som skyddar mot markens fukt och kyla. Det var den första paragrafen. Hembiträdet ska ha rätt att ta emot tillfälliga besök på fritiden, såvida det inte innebar olägenhet för arbetsgivaren. Arbetsgivaren skulle vårda hembiträdet för sjukdom upp till 2 veckor. Därefter kunde arbetsgivaren säga upp hembiträdet. Den ordinarie arbetstiden skulle sluta klockan 19. Och det där var ett stort framsteg. i jordbrukshushåll senast klockan 20. Det handlade om mjölkningen där. Under, senast klockan 20 under tiden maj till september. Men arbetstidens början på dagen, den reglerades aldrig i lagen. Från de här ganska elementära bestämmelserna var också en grupp undantagen. Och det var då alla de som vårdade barn. De omfattades inte av arbetstidsbestämmelserna överhuvudtaget. Inte från det här att de skulle sluta, utan de skulle kunna jobba naturligtvis natt också. Men sen skulle då en vardag i veckan efter klockan 14 skulle vara ledig, var tredje söndag helledig, eller varannan söndag efter klockan 13, liksom första maj efter klockan 13. Och det som var den tunga kritiken mot lagen när den kom, det var att det här var ju redan genomfört. Många i städerna där det var stor brist på hembiträden hade mycket bättre villkor. Så lagen var sannoliken en minimilag. Arbetsgivaren hade också berättat dåd och övertid, men på fridagar endast till följd av sjukdom hos familjemedlemmar eller djur. Och övertid skulle kompenseras med ledighet på annan tid, dock inte före klockan 9 på morgonen eller i kortare pass än 2 timmar. Så det innebar ju i praktiken att hade någon då varit vaken natt och dag för att någon var sjuk i familjen och fick kompensation, så kunde det mycket vara i formen då. Ja, men du får ledigt nu 2 timmar, eller du får ledigt nu i 2 timmar. Så att det var ju ingen möjlighet att disponera sin tid på något sätt. Och med lagen så skulle då arbetstiden uppgå till 72 timmar i veckan, vilket kan jämföras då med 48 timmars dagen som de flesta hade. Så att det här var ju ingen höjdare för några, kan man väl säga. Det var väl knappast ens så att arbetsgivarna var speciellt nöjda, för att det uppfattades som en väldigt tandlös lag. Men det som är intressant när jag gick in och studerade det här, det var ju att det här var ju inte något unikum, utan det fanns ju väldigt många som var undantagna ifrån 48 timmars dagen. Och de som var undantagna, det stod naturligtvis i lagen, det var de som arbetade inom sjukvård, det var de som arbetade inom fattigvården, barnhem och liknande. Och där kunde alltså arbetstiden egentligen vara dubbelt så lång som 48 timmar var. Så att det var ju enorma skillnader, och där var ju egentligen också väldigt mycket en könslag. Alltså kvinnor skulle kunna jobba en 80-90 timmar i veckan, medan de nästan alla manliga yrkesgrupper tillämpade 48 timmars veckan. Och Olivia Nordgren då, som var medlem av kvinnorådet som ni kommer ihåg, och också av den här hembeträdesutredningen, hon påpekade ju också det absurda i att det var förbud mot nattarbete för kvinnor inom industrin, men det fanns inget naturligtvis förbud för nattarbete inom vård och omsorg och hushåll. Man kan läsa, när man läser den här utredningen, så kan man se att det finns två olika linjer. En del vill tillbaka till det gamla, där man tänker alltså att hembeträdet är i princip har samma relation som i legostadgan. Hon så att säga hör till husmodern eller paret som har anställt henne. Och en nyare syn där man ser att det här är ett rent arbetstagare-arbetsgivare-förhållande. Och där kan man ju säga att på det sättet så blev ändå utredningsresultatet viktigt. Man slog fast att det är som vilket annat arbetstagarförhållande som helst. Men samtidigt så är det tydligt att man ser att det kvinnliga omsorgsarbetet, det stämmer inte in i de normer som industrisamhället har lagt för ordet arbete. Alltså ett arbete, det bedrivs på ett annat ställe än hemmet. Det bedrivs ofta i grupp. Det har fast början och fast slut på dagen. Och kanske också under året då när det kommer semester. Medan det kvinnliga omsorgsarbetet, det hade liksom ingenting utav det där. Det skedde hemma. Men också på rörlig fot. Om husmor skulle gå ut och handla, så skulle kanske hembiträdet med och bära kassen. Det hade varken början eller slut. Och i alla möjliga avseenden. Och det var inte i grupp. Alltså det skilde sig ifrån det konceptet. Och jag tror att det är en väldigt viktig sak att tänka på. Att hushållsarbete är annorlunda och det gör att det ofta har betraktats som icke-arbete. Och nu ska jag berätta en kort liten historia om mitt eget liv här. Jag hade en granne som bodde längst ner där jag bodde. Jag gick förbi henne på morgonen med mina barn till dagis. Det här var på 1970-talet. Hennes mamma som var nypensionerad brukade titta ut och så sa hon, det var så synd om mig, det var så synd om barnen som skulle gå till dagis. Och så slutade alltid den här harangen med att min Titti har aldrig behövt arbeta. Visade sig sen att Titti hade haft dagbarn till hon var 65. Hon lagade middagar åt de familjer där hon tidigare hade varit barnjungfru som hon åkte på kvällarna. Hon stekte rostbiffar till den lokala fakulteributiken. Och hon sydde barnkläder på beställning. Men enligt Erik, hennes man, så har min Titti har aldrig behövt arbeta. Yeah. Och jag tror att det finns kvar att det här, alltså det här är svårt med kvinnors arbete. Nu ska jag snart sluta här, men jag ska bara säga att den här lagen då med de här väldigt rudimentära bestämmelserna, den fick då karaktären utav provisorium, därför att man insåg att det här är ingen lag som egentligen håller. Det går emot all annan lagstiftning i samhället. Alltså blev det ett treårs provisorium som då togs 1944, 1947 förlängdes det, 1950 förlängdes det, 1953 förlängdes, 1956 förlängdes det. Varje gång efter en viss remissrunda, 1959 så hade det kommit ut en remiss och det visade för första gången då att de flesta tyckte faktiskt att det borde vara 8 timmars dag för hembiträden i den mån de fanns. Men de fanns lite grann fortfarande på 50-talet. Däremot så ville inte Socialdemokraterna det, utan man förlängde igen. 62 förlängdes det, trots att 3/4 nu ansågs vara en 8-timmarsdag. 65 så förordade Carl Lidbom, som då var lagbyråchef, att den skulle förlängas ytterligare 3 år. Och samma sak gjorde socialminister Sven Aspling 1968. Så att lagen fortsatte. Inte förrän 1971 så fann man tiden mogen för att göra en ny lag. Och där då fick hembiträdena, i den mån de överhuvudtaget existerade, 8-timmarsdag. Ja, man kan fundera varför. Jag tror att det handlar väldigt mycket om att man satt på 2 stolar. Många inom socialdemokratin hade hembiträde. De såg det som en absolut självklarhet. Även de mest stridbara kvinnokämparna i socialdemokratin hade hembiträde. Signe Höjer sa till exempel så här om hemmafruarna framförallt. Vad gjorde då dessa hemmafruar? Gick de på kafferep och skvallrade? Nej, de arbetade i föreningslivet inom alla grenar av folkrörelsen och i frivillig socialvård innan de hade kommunalanställda tjänstemän. Och då var ett hembiträde nödvändigt. Så att man visste inte riktigt hur man skulle ställa sig där. Så att det där tror jag var en väldigt viktig sak. Och jag tror att samma sak upprepas sen på 90-talet när jag skrev min uppsats. För då kom frågan om skattefrihet på eller nedsatt skatt på husligt betalt hemarbete upp. Och då blev också Gudrun Schyman återigen i hetluften på grund av att hon hade haft några gymnasieungdomar som hade jobbat med trädgård och städning och vad det var för någonting. Och som visste att hon skulle ha anmält till Skatteverket. Hon skulle inte skattat för det, men det skulle ha anmält. Så det blev ett stort hallå med det där. Och jag misstänker att många inom socialdemokratisk ledning också kan ha varit i samma situation. Att man hade anlitat svart arbetskraft. Man var väldigt försiktig, kan jag säga, i de här debatterna som kom upp då. Och då, när vi fick borgerlig regering på 90-talet, så var ju det här en stor fråga för dem. Men socialdemokratin gjorde egentligen väldigt lite där och var väldigt tam. Och jag ska säga, fiskade upp en gammal figur, nämligen pigan, som vi hörde om tidigare. Det är den här pigan som kommer upp, som fick, tror jag, ett visst känslomässigt gehör. Men man bortsåg ifrån den etniska aspekten, att på 90-talet så hade vi ju alla de här kvinnorna från andra länder som kom in och gjorde det här jobbet. Ofta illegalt, ofta utnyttjade, ofta med hemska livshistorier bakom. Och när man liksom använde pigan som den retoriska figuren i motstånd mot skattereduktion, så tror jag att man missade väldigt mycket av vad man skulle kunna fått upp om man hade varit mer aktuell och tittat på hur det verkligen såg ut. Det var också så att några av förbundsordföranden gick och som typiskt nog var kvinnor, gick faktiskt fram och sa att vi tror man ändå ska utreda det här med skattelättnader. Det var Barbro Palmelund till exempel i Fastighetsanställdas förbund och Inger Olsson som ordförande då i TCO. De skrev en artikel där de ville att man skulle alltså utreda om man inte skulle ha skattelättnader. De menade att det svenska skattesystemet gynnade industrin väldigt mycket på småföretagens bekostnad och på tjänstesektorns bekostnad. Men det som hände då, det var 1997 de skrev en artikel, var egentligen att de tegs ihjäl av de som då skulle kunna tagit upp frågan, nämligen då socialdemokratin. Så att det som hände sen, det var ju att som ni vet då, att så småningom så gick ut avdraget igenom och nu står vi där kan man väl säga då med en lag som egentligen i många avseenden fortsätter den här sticka huvudet i handen politiken, alltså sticka huvudet i sanden politiken. Alltså man vet inte riktigt hur man ska hantera det här med alla människor som jobbar svart. En del jobb har blivit vita, men det finns fortfarande ett jättestort mörkertal. Och det är en fråga där alla, tycker jag idag, backar lite grann. Ingen vågar riktigt ifrågasätta RUT-avdraget. Jag stoppar där.
Tack så hemskt mycket, Lisa. Det kändes ju som det var oerhört ringrostig. Jag har tid för lite frågor och diskussion om du vill, så kan jag hålla i.
Absolut, det blir jag jättegärna.
Så kan du bara svara så.
Här är en god vän, Ernst. Ser jag på en gång?
Ja. Okej.
Två frågor. Först en teknisk. Vad har du skrivit den här artikeln?
I en bok som heter Kvinnor mot kvinnor. Om systerskapets svårigheter.
Den kommer ut 98.
Den kommer ut 99. Ja.
Och sen var det då tanken att här organiseringstanken, har den... Ja, du slutade någonstans vid 50.
Alltså de försvann helt enkelt föreningarna då, för att det var också så väldigt...
Ja, jo, men jag tänkte nu så har ingen talat om, alltså därför att ett sätt att åtminstone hantera dilemmat skulle ju kunna vara att man skulle kunna säga att förutsättningen är att man är organiserad för att få de här avdragen. Men jag vet inte, jag undrar hur det hanterar.
Nu gick ju Bengt, alltså det var ju det han skulle svara på, tyckte jag.
Ja, för att jag tror att det finns organiseringsambition. Jag har följt med lite grann i fastighetspolitik där. Att det finns...
Alltså man skulle kunna säga som en del av skattelagstiftningen.
Vadå?
Ja, man skulle kunna säga att en del av skattelagstiftningen skulle vara att det är bara alltså förutsättningen för att arbetsgivaren eller vare sig det är privatpersonen eller de här företagen som säljer arbetskraft då, att de får inte göra de här avdragen om man använder icke-organiserad arbetskraft.
Om man
använder icke-organiserad
arbetskraft.
Det skulle ju vara en otrolig... Det är naturligtvis väldigt mot det här tanken om att alltså synen på det. Men jag tycker det är en intressant tanke. Jag skulle vilja se den
utredningen. Dessvärre så tror inte jag att det funkar. För jag vet att man inte ens ska skriva in när man gör upphandlingar att man kräver kollektivavtal, för det är mot EU-rätten. Det vore ju bra om det funkar.
Jag förstår att det inte är något kortsiktigt, men man kan ju tala om det. Man kan tala om det EU också.
Jag vet heller inte hur mycket man försöker att nå den gruppen, för att i och med att det nu finns stora företag som Hemfrid till exempel, så är det ju också så att det här, att det som alla är isolerade på enskilda arbetsplatser, är ju inte riktigt sant längre. För att de träffas ändå, och det finns liksom en arbetsgivare som också sammanför de som arbetar inom företaget. Så att egentligen så blir det företaget mer likt många andra tjänsteföretag.
Men alla de här företagen, de fungerar, de har ordentliga fackliga rättigheter.
Alltså jag vet att Kommunal i alla fall in som Hemfrid, så vet jag att de är på några andra som är större, att de har fått komma in där och träffa alltså de anställda och försöker organisera. Däremot så är det väldigt svårt på mindre företag. Men det är väl, de har väl precis startat, eller precis, men alltså de har väl inte hållit på så himla länge då. RUT-avdraget har ju inte funnits så länge.
Är du på...
Jag jobbar på kommunalarbetare. Så jag jobbar inte på förbundet.
Ja, då har jag Maria.
Tack ska du ha, det var väldigt roligt. Jag är ju, 40-talet var jag ju i den här situationen att vara hembiträde hos fina familjer med barn som gjorde att dagen blev hur lång, kunde bli hur lång som helst eftersom barnen älskade att vara tillsammans med mig mer än de var tillsammans med föräldrarna. Så att de väckte mig alltid och jag fick alltid se till att de kom i säng och sådär, och var hemma på jobbet. Men så jag känner igen, det var mycket, jag känner igen allting eftersom jag har fortsatt med då att vara aktiv och både politiskt och fackligt, eller tvärtom rättare sagt, fackligt och politiskt. Så kan jag det här med kararna, om jag säger på svenska, va? Deras, för vadå, hemjobb, det kan du göra hemma, så det kan inte vara något arbete när du går ut och gör det. Så här, va? Alltså det, och det förekommer på så mycket olika sätt. Så det går bara inte att beskriva, men du har beskrivit det ganska bra. Och därför så min fråga till dig är, hur behandlade eller togs emot utav dina manliga kollegor när du la fram den här
undersökningen?
Ja.
Alltså bland historiker så är det nog förhållandevis stor genusmedvetenhet. Historia är faktiskt ett sånt ämne där man tidigt hade kurser i kvinnohistoria, sen bytte de namn till genushistoria. Jag tycker att jag fick ganska stort gehör. Jag fick också ganska stort gehör i de tillfällen jag kunde prata om det här i olika socialdemokratiska sammanhang. Så jag tycker att jag fick gehör. Men då var det historiska passé. Och när det gäller dagsläget, alltså, som det var på 90-talet, då, slutet av 90-talet, med tal om RUT och som det sen har blivit på 00-talet att RUT har genomförts. Där kan man väl säga att där är det ju väldigt lite politisk debatt och diskussion och önskan att verkligen driva de här frågorna och att hitta bra lösningar. Det kan jag uppleva att det är samma tystnad där. Och när jag skrev den här så gick jag också in och tittade på några statsvetare som hade studerat hur politiker gör när de skyfflar saker under mattan. Det var intressant. Och det är ofta det att först förklarar man att det här är ingen politisk fråga. Det är det första man gör. Och när, om man inte kan stå emot längre och folk säger att det här är faktiskt en politisk fråga, då kopplar man in massor med intresseorganisationer som ser att det här är oerhört komplicerat. Vi kan nog inte hitta en lösning på det här. Och det kunde man verkligen se, tycker jag, om de här två stegen här. Först sa man att det här med hembiträdesfrågan, det var ingen politisk fråga, och sen så sa det var oerhört komplicerat. Alltså kunde man inte ens hitta en lag som fungerade mellan 1944 och 1971, utan hade det här provisoriet. Och jag kan se lite grann samma sak idag med det här, att det är så väldigt komplicerat så att vi vanliga och dödliga kan nästan inte ta ställning till de här svåra frågorna.
Nej, på den politiska sidan tycker du så där, och på den fackliga är det kanske ännu jobbigare att få in det.
Ja, jag ska kunna tänka mig att det är så. Jag är själv med i ett fack där den frågan är inte på dagordningen, så jag vet inte hur det fungerar i kommunal till exempel.
Men Marianne, jag måste bara kort säga att den här boken som Lisa har skrivit i, så var det ingen annan än Lena Sommerstad som var redaktör för boken. Så det finns ju ändå hopp med historikerna.
Ja, det gör det. Det är sant, det är bra.
Det finns ju en kvinnosida på partiet.
Precis, precis. Ja, jag tänkte bara, alltså det är lite roligt att det är just Lena som var med här. Sen har jag dig längst bak där. Kan du inte bara säga en gång till?
Jag heter Katarina Berglund och jobbar alltså på kommunalarbetaren på tidningen och alltså inte på förbundet. Jo, du sa att det var lite intressant att 30-talet, det här kris i befolkningsfrågan, så var barnfamiljernas behov använde man lite grann som argument, vilket man också gör väldigt mycket idag.
Ja.
Man pratar om livspussel, och framförallt socialdemokraterna pratar mycket om att det ska riktas till barnfamiljer. Kan du alltså säga någonting om hur du tänker kring deras argumentation idag, och varför du tror att de använder det så pass?
Ja, alltså jag tror att det är ett led i att göra det här lite luddigt och svårt. Alltså för mig så är det faktiskt så här, jag tycker inte det här är så märkvärdigt. Om man har råd att skattesubventionera någon del av tjänstesektorn, så kan jag förstå argumenten att man vill att många ska få jobba vitt, kunna organisera sig fackligt, kunna arbeta stadigt i Sverige, kunna bli integrerad i samhället. Det tycker jag är helt okej. Men jag har svårt att förstå varför man inte skulle kunna skattesubventionera sånt som för oss vanliga människor faktiskt är betydligt dyrare och mer angeläget. Som till exempel tandvård, psykoterapi. Det finns ju ingenting som säger att man inte ska kunna göra samma sak där. Den som har lagt ner över en viss summa eller upp till en viss summa tandvård, upp till en viss summa psykoterapi skulle man kunna ha betala mindre skatt på. Det är fullt möjligt. Och jag menar, om man skulle fråga folk ute på stan, på gatan, vad tycker ni är mest angeläget? Att man kan få billig städhjälp eller billig tandvård? Ja, väldigt svårt att tro att det skulle bli majoritet för städhjälp. Och jag tycker att man, alltså, man gör frågorna så svåra och luddiga och märkvärdiga på något vis att man glömmer bort att det här, det handlar helt enkelt om att en viss sektor skattesubventionerar man som en mycket liten del av svenska befolkningen kan dra nytta av.
Varför tror du att Socialdemokraterna inte är mer kritiska då, som du säger? För att de har ju pratat om fritt handlåd tidigare, men det genomför man ändå inte.
Jag vet inte. Alltså, kan det vara så enkelt att många i ledningen själva tycker att det här är en jätteviktig och nödvändig sak? Mm. Jag vet inte.
Sen har jag dig på listan precis du som detta. Kan du också bara säga vad du heter?
Jag heter Katinka, jag är undersköterska och har haft vårdbiträde i många år. Jag tänker på de röster kan man säga som är helt, som blir marginaliserade, tystade i hela RUT-debatten. För det är hela tiden karriären kvinnan mot städerskan eller
vårdbiträde
eller vad det nu är. Och kvinnorörelsen har ju sedan slutet av 60-talet krävt 6 timmars arbetsdag. Och det har sociokvinnorna också gjort och på senare tid också Vänsterpartiet. Och det är ju en icke-fråga fortfarande. Men undantag med vissa röster som Gudrun Schyman och så. Och den andra stora icke-frågan är ju, man kan säga, mannens arbetsvägran i hemmet. För det är ju det som ställer till mycket av det här problemet. Och det är säkert många män som vill lösa det här på ett sätt som är bra för en arbetstagare i hemmet. Men deras motiv är ju mycket att de vill inte städa. Män vill inte göra hushållsarbete. Män vill inte städa och män vill till stor del inte göra omsorgsarbete. Heller vare sig i hemmet eller ute i offentliga sektorn. För det är ju liksom, det tycker jag är vad man säger ibland, elefanten i vardagsrummet. Män vill inte städa, män vill inte vårda och de kan slå knut på sig själva för att slippa det här. Vi kan säkert få ett litet system som är rättvisare för arbetstagare i ett hem. Och det är ju lågt på många sätt. Men den stora frågan är ju ändå arbetsfördelningen i stort mellan könen, så att säga. Och ja, kvinnorörelsen och socialdemokratiska kvinnor har ju drivit 6 timmars arbetsdag. Och att en jämn könsfördelning av arbetet i hemmet, det är ju de stora frågorna. Sen kan vi prata skatter hit och dit och det är som många säger här, det är en svår fråga som många inte hänger med på, inklusive jag. Men det är ju, det tycker jag är de stora frågorna faktiskt. Och sen,
jag vill ändå säga att jag tycker att, alltså, vi måste vara mycket mer tydliga där. Alltså, det är inte märkvärdigare än att du får en skattesubvention för en viss typ av tjänst. Och varför just hemarbete?
Ja, absolut, jag håller helt med.
Det är inte så konstigt egentligen.
Jag bara säger debatten.
Debatten försvårar hela, komplicerar hela, gör det på något vis så märkvärdigt.
Ja, jag håller helt med. Jag bara säger att det finns ju ändå stora aspekter av den här frågan som är en väldigt icke-fråga. Om man diskuterar mannens icke-insats väldigt lite.
Väldigt lite, absolut.
Jämfört med vilken stor fråga detta ändå är och ligger under hela diskussionen.
Ja, jag kan bara hålla med dig.
Harry, jag har 3 på listan. Ni 2 är med på listan, men där tror jag att vi får dra ett streck så att alla som ska tillbaka till sina arbeten kan göra det. Då har jag dig här, om du också kanske kan presentera dig.
Ja, Christian Goffäng heter jag och jag är intresserad av att veta hur många är det som jobbar med RUT, alltså som levererar de här hushållstjänsterna. Och för det andra, vet man något om fördelning mellan de som gör det som enskild person och de som gör det som anställda i ett företag?
Jag tror att man vet det, för det borde man kunna sammanställa, men jag kan inte det. Därför att det är så att just nu så är jag ansvarig för lärarutbildning, jag sysslar med helt andra saker. Så jag håller inte på med det här längre, utan det här var en undersökning som jag gjorde på 90-talet och sen har jag naturligtvis följt debatten, men inget mer. Jag har inte de fakta.
Men det du kan göra är att titta på Anna Gavannas forskning och vi har lagt ut en del av hennes senaste rapport som kom i fredags. Finns en länk på vår hemsida. Om du följer den här lilla
adressen här, så kan du hitta den. Hon har också skrivit en rapport för ett år sedan som heter Routine for Welfare State, och har faktiskt tittat på både den svarta delen och den vita delen av den här branschen och kommit fram till mycket spännande saker, och diskuterar också det här med RUT, alltså hur mycket skillnad gör det nu verkligen eller inte.
Ja, hon var ju här igår.
Hon var här
igår. Jag tror att det var hälften, kan jag säga där. Hälften större företag eller som hade anställda och hälften enmansföretag, om jag minns rätt. Okay. Det står ju
i satsen. Jag tänkte fråga dig, tror du att det spelar någon roll alltså i vilken form man jobbar för möjligheten att organisera sig?
Ja, det tror jag att det gör. Ja. Jag tror ju absolut, om man är ett företag så blir det en annan känsla för gemenskap.
Känner jag dig?
Annika Sjöberg heter jag. Jo, jag vill påminna om att när RUT har när RUT varade, icke vara debatterades senast då innan det genomfördes, så kom just Moderaterna med argumentet, varför ROT men inte RUT? Och det är någonting som vi har tappat helt inom arbetarrörelsen, att med argumenten här, och det är klart att det är både en klassfråga och en könsarbetsdelningsfråga. Och den har inte behandlats som en sån. Det är en icke-fråga i arbetarrörelsen av lång tradition.
Och lång tradition.
Ja. Och det biter sig kvar. Och frågan är hur kommer vi in i den diskussionen seriöst? Alltså, varför ROT men inte RUT? Från
vänster. Ja, jag har också funderat mycket på det. Alltså, men jag kan inte se någon lösning.
Tog de ju liksom udden av den ingången också, Moderaterna, genom att faktiskt anfalla.
Precis.
Och där
bara begreppet RUT, alltså kopplar ju omedelbart i huvudet och till ROT. Om vi skulle säga att det heter skattesubventionerad hemhjälp, då skulle vi få en helt annan klang.
Men var det inte just faktiskt estkvinnor som startade begreppet, som införde begreppet RUT?
Jag vet inte.
Och frågade sig också, varför ROT men inte RUT?
Jag
har för mig det.
Jag kan inte.
Ja, det är något att ta.
Ernst, du får sista ordet här.
Först igen, jättetack. Sen så tycker jag det är många icke-frågor som kommer upp här och som är oerhört akuta. Och det, alltså livsstilsfrågor är ju inte bara, det är inte bara de här livsstilsfrågorna som är odiskuterade, utan även massor med livsstilsfrågor till följd av miljöutmaningar är ju odiskuterade. Men egentligen var det som kopplar på för mig mest är att jag har sagt så många gånger här att skattefrågor är svåra, och de ska, dels från den här inledande klivan, vi struntar i skattefrågorna. Jag tycker inte vi ska strunta i skattefrågorna. Alltså i de här skatteparadisen som togs upp nu, det var ju tre ministrar som gick upp och pratade om det här med vårdskandalerna, och det var bland annat Borg. Det går alltså, jämfört med vårt bistånd, alltså det samlade globala biståndet till tredje världen är en tiondel av de samlade pengar som går från tredje världen till skatteparadis. Vi kan inte låta bli att prata skatter. Hela, för att återuppbygga välfärdsstaten så måste vi börja prata skatter igen. Och vi måste uppfatta det, sen kan man uttrycka det som det. Vi måste våga börja tala. Skatter är viktiga, gemensam, solidarisk betalning. Vi kan inte hålla på och låsa. Sen arbetsinnehållsfrågor är jättestora frågor också. Förlåt.
Och där kanske vi avslutningsvis också, kanske just när du har gett den här historiska bakgrunden, ska säga att i år så antogs den första ILO-konventionen om domestic workers och liksom, där man för första gången går in i den här informella sektorn, och det är bland annat Barry Boudin, som kanske några här inne känner till, som har jobbat mycket med ILO-konventionen, och den finns att ladda ner, och där hittar ni även en länk på vår hemsida som är mycket spännande att läsa, och där jag tror att när vi pratar om var ska vi få den där organiseringen ifrån, vi kanske ska titta internationellt som de här första tjänarinnorna också gjorde. Det kan ni se på vår hemsida, för mina kollegor från bibliotekssidan har gjort så att de har skannat in tjänarinnebladet, och redan i första numret kan man se att de hänvisar till organiseringen av hembiträden eller pigor i andra länder. Och där kan ni också hitta tips om böcker, där kan ni hitta tips om Lisas artikel, om andra som har skrivit om hembiträdet, byggare och så vidare tidigare. De som har skrivit om det idag, det är ett jättestort forskningsområde. Det är en jättestor fråga i USA, där hembiträden har en jättestor fackförening i New York till exempel. Och där kan jag också hitta den här begreppsutredningen som du pratade om, Lisa. Mm. Där en av mina kollegor faktiskt har följt upp när kommer de här olika beteckningarna.
Mm.
Så allt detta hittar ni på vår hemsida.
Fantastiskt.
Och där kan ni då också lyssna på dagens seminarium en gång till om ni vill på gårdagens seminarium. Och så är ni varmt välkomna att komma tillbaka imorgon när Irene Andersson kommer att prata om Valborg Svensson. Ett hembiträde som faktiskt blev politiker. Och Lalle, har vi hennes dagbok här? För hon har alltså skrivit dagbok och det är den Irene har tittat på och kommer att prata om.
Mm.
Och sen på fredag så avslutar vi med Irene Holgersson, Ulrika Holgersson, som ska prata om just det här som du var lite inne på, nämligen hembiträdet i pilsnerfilmer och det här hur man så att säga skämtar om hembiträdet och vad ligger egentligen till grund för detta. Men så först förstås ett jättestort tack till dig för att du kom. Mm. Jätteroligt att lyssna på dig och som sagt jag tyckte det lät inte ett smack ringrostigt. Jag vill också säga ett jättestort tack till våra kockar här ute.
Ja.
Som nämligen inte bara lagar god soppa och gör det liksom lite roligare att jobba här när man får sitta och andas in den här goda doften, utan de kommer från Arbetarnas kulturhistoriska sällskap och är Adams vänföreningar. Och där kan man bli medlem för 150 kronor. Det här är en lapp som ni kan bli medlemmar. Och då får man en medlemsbok också. Ja, och så ska jag säga lite tack till dig. Är en liten skrift som AKS har gjort som handlar om Daniel och 75 års jubileet av de internationella brigaderna. Så jättetack för att du kom.
Tack ska ni ha.
Tack.